En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Sportbladets Premier League-podd. Patrik Syk heter jag. Sitter här med Makoto i studion och Frida Fagerlund i... Du fick bara heta Makoto. Makoto, alltså, om vi nu ska köra...
Brukar inte jag heta bara Makoto i väldigt många olika sammanhang?
Det är som ett artist.
Jag kände som att jag körde för efternamn mig och Frida, men du var bara Makoto.
Du är långt ifrån ensam där i det här huset, kan jag säga.
Du är som Cher. Eller Madonna.
Otroligt.
Makoto. Vi har massor att gå igenom i dagens avsnitt. Vi har ju alla matcher från helgen då det hände mycket. Vi har matcher från i veckan då det hände helt annan galenskap. Du var väl på Stamford Bridge, Frida?
Yes.
Där hände det helt vansinniga grejer. Och det var så mycket vändningar och svängningar fram och tillbaka till så många av de här matcherna. Men vi får väl börja på Old Trafford ändå, det som hände igår. Manchester United 2, Liverpool 2. Tappade poäng förstås i titeljakten för Liverpool. Det är väl den största rubriken här. Men det finns så väldigt mycket annat att säga om matchen och allting som hände i den. Frida, vart ska vi börja? Ska vi börja bara med resultatet och konstatera att Arsenal nu har det egna händer med 7 matcher kvar att spela?
Ja, så är det ju helt klart, och det är ju frustrerande för Liverpool givetvis med tanke på att man har 28 avslut i den här matchen, men United mäktar inte med ett enda under första halvleken, men Liverpool tar inte sina chanser och då kan det bli så här mot Man United. Vi vet om att deras defensiv är inte alltid den bästa, själva strukturen, att de släpper in mycket mål. Men de kan definitivt göra mål framåt, och det blir nästan som att Liverpool bara förväntar sig att deras mål ska komma, att de här chanserna ska sluta bränna så småningom. Men det händer ju inte, utan den här matchen slutar 2-2, och det är ju onekligen så också att Liverpool har haft tufft med Man United just den här säsongen. Det är verkligen ju 2 oavgjorda i ligan och dessutom en förlust då för ett par veckor sedan i kuppen. Så att det är ju på något sätt, eller det har blivit en svår nöt för dem att knäcka. Svårare att knäcka än vad man kanske hade trott.
Ja, sen är det ju på något sätt någonting med de här matcherna mellan de här lagen, alltså intensiteten från läktaren, intensiteten nere på planen, det smäller på, och jag menar, Manchester United är ju fullständigt utspelade i första halvlek, men så kommer den här freak-chansen, och Bruno Fernandes gör ju det fantastiskt som sätter bollen därifrån. Jag menar, bara närvaron att fatta det beslutet, se att Kelleher står jättelångt ut, han fångar upp den här bollen, det är ju fantastiskt. Då vaknar ju hela arenan, då vaknar ju alla spelarna, allting, alltså samtidigt som motsatsen händer för Liverpool. Det är ju med den här intensiteten så kan, det blir alltid på något sätt galenskap i den här typen av möten, och det är ju det man älskar med Premier League och med de här rivalmötena som ju är nästan varje vecka på något håll.
Men det är väl galenskap oavsett med Man United just nu.
Det är ju dessutom det.
Alltså jag har fortfarande inte hämtat mig från den här matchen på Stamford Bridge i veckan. Det är något av det absolut mest underhållande jag sett den här säsongen. Det är ju en sak som är säker. Inte nödvändigtvis att det är positivt underhållande, men det var underhållande. Alltså sen, de ska ju inte kunna få med sig en poäng från den här matchen sett i lägen, och Liverpool måste ju gräma sig något helt, alltså överdrivet mycket över de chanser man bränner, hur man bara släpper tillbaka United i matchen. Sen att United släpper in Liverpool till en poäng ändå med att Wan-Bissaka feltajmar en tackling på det sättet han gör i straffområdet som man inte ska gå in i, det är en annan sak. Sen, United ska ju vara så här, 2-2 med det mittlåset de har när Kamboala kastas in i hetluften bredvid Maguire. Tycker han gör det bra också. Jag tycker de står upp väldigt bra sett till omständigheterna. De ska vara jättenöjda med det, även om det fortfarande är 2 tappade poäng för United också i deras jakt på högre placeringar.
På femteplatsen som det handlar om. Nu är det ju nästan klart att det blir 5 Champions League-platser. Det är väl ett resultat typ som behövs.
Men det är ju som du säger, Syk, att det är Bruno Fernandes mål som på något sätt bara får hela pendeln att svinga åt andra hållet. Fram tills dess så kändes det som att det var oundvikligt att Liverpool skulle få med sig samtliga 3 poäng. Och sen är det ju också det där att man ändå håller 0-1 i halvtid. Hade Liverpool tillåtit springa iväg precis innan pausvilan där, ja, då hade det blivit riktigt jobbigt för Man United. Men just när de får det där målet och känner att ja, men vi har ändå en chans i den här matchen, då, det bygger ju på deras självförtroende och de vet också om att de kan göra mål. Sen har de ju de här problemen, och det såg vi ju framförallt under första halvleken också, det här med att i och med att de kör sin man-man-markering på mittfältet, vi såg att Mainu, han hamnade väldigt högt upp för att han hela tiden följde Alexis McAllister. Det lämnas ju så stora hål bakom. Och på tal om den här matchen på Stamford Bridge, som för övrigt, jag menar, jag kunde sova, tror jag, gick och la mig 3 på morgonen, för jag hade så mycket adrenalin i kroppen efter den där matchen. Men där såg man ju också att en sån som Casemiro, som vi har pratat om mycket den här säsongen, alltså vilket fall from grace för hans del. Just det här med att han över en sommar lyckades bli så långsam. Visst, han har väl aldrig varit jättesnabb, men nu är det ju helt groteskt vad långsam han är. Han kan ju inte jobba hemåt. Vi såg ju Nicholas Jackson, han behövde inte ens anstränga sig för att bara rusa ifrån Casemiro. Och det blir ju ett problem då när man får omställningar emot sig. Där är Man United svaga. Ja, och så lyckas man ju få med sig en poäng i alla fall, så en eloge till det, men de har fortfarande sina problem, det är helt klart.
Det var ju en skaplig satsning Casemiro drog till med på tilläggstid i alla fall här mot Liverpool.
Ja, det var verkligen.
Alltså i ett helt annat läge av matchen så hade det ju blivit mycket mer diskussioner vid det där. Kanske skulle varit en annan färg på kortet om vi säger så.
Ja, det är ju det som också är ett ljus i mörkret för Man United, om man tänker på Kobbie Mainoo nu som på något sätt har fått sitt genombrott den här säsongen. Vi har Garnacho som visserligen han jobbar inte hemåt allt vad han kan heller varenda gång, men man har ändå de här unga spelarna som på något sätt ändå har klivit fram den här säsongen. Så får man bara en spelare som, ja men vi ser vilken skillnad Declan Rice gör för Arsenal exempelvis, känns det ändå som att Man United kan vara på väg någonstans, men just nu, här och nu, så märker man ju att de håller ju inte för att vara med och slåss om Champions League-platser. Så är det ju bara. Och det är ju liksom Chelsea också, som de ju mötte tidigare i veckan, att de har också alldeles för stora brister för att det ska vara hållbart i det långa loppet.
Alltså Mainos mål måste ju nämnas också, det är ju otroligt vackert. Sen absolut, Keller kändes inte som att de var helt med på noterna, men det är ju, alltså det där är ju liksom klassmål.
Verkligen. Och Mainos mål.
Ja, det var ju det jag nämnde.
Ja, ja, det var det jag trodde du var inne på Fernandes igen. Jag sitter här och sover. Ja, det är ju fantastiskt vackert. Alltså, vilken träff. Och det är ju sånt där. Alltså, insidan och utsidan av stolpen, det gör skillnad. Liverpool hade 10 skott från ungefär liknande situationer. Alla gick någon halv meter utanför eller över målramen hela tiden. Ja, då får man inte med sig någonting. Det räcker med att en eller två går på insidan utav målramen. Så får man med sig någonting i en sån här match. Det är ju bara så. Målen måste göras. Och det är ju Liverpools stora problem här.
Hur orolig ska man vara för Salah?
Jag vet inte. Jag har på något sätt lärt mig att inte vara speciellt orolig över honom. Han studsar tillbaks.
Alltså den man saknar är väl kanske Jota som är så himla säker i sina avslutslägen.
Han oftast avgör ju den här typen av matcher nästan, alltså som en vana nästan, så är han ju så otroligt skicklig i just de avgörande lägen. Han gör nästan alltid de här viktiga målen, avgörande eller första målet eller sådär, just för att han har kanske av alla forwards som driver på idag, det bästa målsinnet. Mohamed Salah har ju en klass i sig som ingen av de andra har såklart, men just det där, just den där touchen i boxen, just det där målsinnet att dyka upp, den där tajmingen som han har, han lever ju på sin tajming, Diogo Jota. Det är ju inte Darwin Nunez till exempel, som ju har väldigt mycket andra kvaliteter, men kanske saknar timing många gånger. I den här matchen var han rätt blek, tycker jag. Nicken fram till till Luis Diaz 1-0-mål var ju jättefin, men annars var han ju rätt blek i den här matchen, tycker jag.
Det är ju också fascinerande hur magkänslan förändras efter varje omgång, nu när det bara är 8 omgångar kvar eller vad det nu är. Just att här och nu så känns ju Arsenal och Man City starkare än vad Liverpool är. Sen vet vi om att nästa vecka så kan det ske någonting helt annat. Vi har Arsenal som spelar Champions League också, lär bli 2 tuffa matcher mot Bayern München. Så att mycket kan ju fortfarande hända, men om man ser på lagen nu, Arsenal med sin otroliga defensiv framförallt, och plus att de gör en massa mål. Men City som verkar ha fått proppen ur nu, eller de verkar ha lagt in den där växeln som de oftast gör under våren. Det gäller ju för Liverpool att inte schabbla bort sådana här poäng, för att då blir det ingen ligatitel.
Nej, det var ju den här matchen som man såg på förhand. Så det är ju mötet med Aston Villa för Liverpools del. Jag tror, alltså visst, det är ett Merseyside-derby kvar också, men Everton i det skicket som de är nu, det ska ju Liverpool bara vinna. Så att det var ju den här, det här var ju bananskadet och det man kände. Old Trafford, det har varit tufft mot Manchester United under den här säsongen. Det är alltid väldigt mycket på spel i de här matcherna. Visst att Liverpool har åkt till Old Trafford och vunnit med 5-0 för ett par säsonger sedan. Men jag menar, det är ju verkligen en anomali. Man skulle tro någonting annat än att det var ett freak-resultat. Inte liksom någon slags testament över hur mycket bättre Liverpool är än Manchester United just nu. Det är klart att Liverpool har varit bättre de senaste liksom 10 åren. Men det var ju ett freak-resultat. Det här är ju liksom en supertuff match alla säsonger som har spelats. Liksom. Det är inte så att man åker till Old Trafford, framförallt som Liverpool, och bara hämtar poäng. Det funkar inte så.
Fast med det sagt så hade det ju inte varit helt oävet om det hade stått 0-5 i första halvlek.
Nej. Det är det jag menar. Det handlar ju inte om det heller. För nej, att de här matcherna så är det, händer alltid galenskaper. Nej. Och det är, men fotboll är så mycket ett mentalt spel, så att den här pressen som är i de här matcherna, det är liksom trycket från läktaren, allting runt omkring, betydelsen av den här matchen för så många människor gör att det blir någonting annat, va? Och därför så blev det 2-2 i den här matchen. Och efterhand, det är klart, det känns, med tanke på den första halvleken, så känns det som att Liverpool förtjänade att vinna matchen. Men jag menar, det är Liverpool som räddar en poäng här i slutändan. Så är det ju. Det är ju närmare att Manchester United vinner den här matchen än att Liverpool gör den, om man ska säga så.
Det är så små marginaler nu.
Ja, verkligen så är det. Och på tal om små, vi får väl ta oss till Stamford Bridge då, så får vi riva av den matchen innan vi börjar prata Arsenal och Manchester City och allt det andra. För Manchester United hade ju den segern i en liten ask, och sen så bara kollapsade fullständigt, Frida. Och det med svängningarna fram och tillbaks i den matchen också. Ja, vad ska man säga?
Nej, alltså det man kan säga är väl att det blev nästan komiskt, och att det var väldigt tydligt också att det här var två forna toppklubbar som möttes, som ju har sina brister då, framförallt defensivt. Absolut starkt av Man United att komma tillbaka igen i matchen. Jag menar, de kom från den här fruktansvärda insatsen borta mot Brentford och spelade betydligt bättre överlag. Sen samtidigt så återigen det här med att man kollapsar i slutet, och Pochettino, man såg på honom där när de får in, när Chelsea får in det här straffmålet då från Cole Palmer, att de verkligen känner att men vi har chans att få in en till, att de verkligen går för det istället för att vara nöjda med 3-3. Sen är det ju återigen Palmer som gör skillnaden för Chelsea, och vi kommer komma in på dem lite senare, att han kanske inte hade sin bästa dag mot Sheffield United, och då är det kanske ingen slump att man förlorar den matchen heller. Så att Det hade inte varit orättvist med 3-3 som slutresultat i den matchen. Men det var ju väldigt tydligt att båda tränarna kände att de förtjänade segern. Men det var lite så matchen var. Svängig, fram och tillbaka. Men som sagt, de blottade också sina svagheter.
Det på något sätt, med tanke på hur United förlorade den matchen, det hade ju varit nästan liksom helt moraldödande om Liverpool hade fått in ännu ett mål i matchen här senast, eller om det hade blivit liksom så här 0-5 förlust och alla de där chanserna hade suttit. Alltså United behövde ju den där poängen, för sättet som de då ändå vänder tillbaka är liksom, Anton gör sin första assist och han gör den otroligt vackert dessutom. Det är ju en av liksom
säsongens... Från att ha orsakat straff också. Han hade ja, ju verkligen också. Han reste sig, kan man säga.
Upp och ner i den matchen, men alltså den passningen, liksom assisten till Garnacho måste hyllas, för den var otroligt vacker, tyckte jag.
Ja, och
sen då liksom ändå att man har kontroll på bollen på offensiv planhalva i matchminut 93 och en ledning mot det här Chelsea som känns uddlös, och så blir det bara pannkaka av alltihop ändå. Det ska ju inte kunna ske att de sätter 4-3 efter det där straffen. Det är en sak att släppa in 3-3 på en straff, men att det blir 4-3 också, nej. Makalöst rörig tillställning. Och att United ändå kommer få med sig en pinne efter det mot Liverpool tror jag var ganska viktigt för dem. För Chelseas del, ja, de slutar väl tillbaka till gamla goda vanor här i helgen istället. Ja,
det gjorde de.
Man blir inte klok på något av de här två lagen.
Nej. Jo,
det är också det här med att få ett väldigt pressade tränare som stod längs sidlinjen, och man sitter så himla nära dem på Stamford Bridge, och de hade ju i stort sett samma kroppsspråk genom hela matchen, att det gick från förtvivlan till rent nervsammanbrott till glädje konstant under de här 90 minuterna plus tillägg. Sen är det ju intressant att ja, det går från att Pochettino är den som borde få sparken till att narrativet helt förändras inom loppet av 2 minuter, och helt plötsligt är det Ten Hag som ska få sparken istället. Ja, jag säger inte att, ja, det är väl möjligt att ja, båda de här tränarna sitter ju inte säkert, men det är spännande ändå hur snabbt det kan svänga också i fotboll, men det är vi ju vana vid.
Ja, de får ställa sig i kön för en ny tränare då. Alla ska ha nya tränare.
Thiago Motta är det senaste i ryktesväg för Man Uniteds del i alla fall.
Ja, jag tror att han var klar för Juventus.
Hörde att han var på listan för Liverpool också, så att det är ju det är så galet allting. För det är ju så här, för Manchester United som ju såklart fortfarande hoppas på en Champions League-plats, så en poäng på de här två matcherna, det räcker ju inte. Man är 11 poäng upp till Aston Villa och Spurs då, som båda har 60 poäng, visserligen då Aston Villa med en match mer spelad. Det känns som att det är för stort avstånd för att på riktigt kunna hota. Man hade behövt åtminstone 3 poäng i någon av de här matcherna. Och jag menar, så som snöpligt att tappa alla poängen mot Chelsea i sista minuterna, det kan ju ha varit faktiskt spiken i kistan för Champions League-jakten den här säsongen, om jag ska vara riktigt ärlig.
Ja, alltså det är väl inte ens säkert att de samlar ihop 11 poäng
på 7 matcher, nej.
Nej, men
alltså, nej, så är det ju. Alltså, det är 21 poäng kvar att spela om.
Sen har ju Aston Villa rätt så tuffa matcher ändå. Alltså man tänker att de är fortfarande i Europa Conference League. De har Arsenal, de har Chelsea, men vi vet ju på en bra dag så kan ju Chelsea faktiskt utmana. Och sen Liverpool också, och Brighton på det, så att det är rätt så tuffa, tuffa motståndare.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Brighton är för de flesta ett tufft motstånd, men inte för Arsenal, Frida.
Nej.
Det är för inget lag är speciellt tufft för Arsenal just nu. Det är som att de ställer ut skorna och vinner alla matcher med typ 3-0 nu för tiden. Det är otroligt hög lägsta nivå framförallt på allt Arsenal gör.
Verkligen, för att det var slående att Brighton gjorde ju ingen dålig match på något sätt. Men det är precis som du säger, att Arsenal var helt enkelt bättre. Och jag tror framförallt att Arsenal fick enormt självförtroende efter segern mot Luton tidigare i veckan, när man ju faktiskt ställer ut ett lag som innehåller rätt så många reserver som Smith Rowe och Nelson fick sin första start, Partsey och så vidare. Och sen så följer man upp det genom att vinna klart med 3-0 mot Brighton. Men de gör ju också jobbet hela tiden, Arsenal. Om vi tittar på Man United och sättet som vissa av de spelarna ibland kanske inte jobbar hemåt fullt ut, så gör ju Arsenal alltid det. Och tyckte också att det var slående när man ser Gabriel fira en block där på slutet som om att han hade gjort mål. Jag menar, det betyder så mycket för dem att hålla nollan också. Och så har vi då Kai Havertz som fortsätter att glänsa som falsk nia, och det går inte att säga annat än han har tystat alla sina kritiker nu, helt klart. Så att nej, de ser ruggigt starka ut just nu. Det är ju ett helt annat lag jämfört med vad vi såg under förra våren. Jag kan inte se att de kommer att kollapsa på det sättet som de gjorde då. Men med det sagt, och som vi nämnde tidigare också, att de har ju många tuffa matcher här nu, inklusive då Champions League. Det är väl det i så fall som man skulle kunna säga skulle kunna hota och eventuellt göra att de tappar poäng här och där. Men sen samtidigt så kan då deras reserver leverera, alltså de som sitter på bänken. Ja, men då har man ju helt plötsligt ett till vapen, det här med att man har tillräckligt stor bredd på truppen för att faktiskt klara av att slåss på flera fronter samtidigt.
Det är väldigt delikata problem Arteta har med ändå uttagningen här nu med Champions League i åtanke. Just hur mycket vågar han rotera, vad, när ska han göra vad? För det finns ju en risk när man gör som de gjorde till exempel mot Luton, att det slår slint och att man tappar poäng, och då framstår det som bara dumt att ha gjort det. Men här så har det ju funkat. Och det som hjälper för det är ju just att det är en sån tydlig idé som de har liksom präntat in, absolut. Det är en ny idé jämfört med den som vi såg förra säsongen, men det är ett system där det är ganska lätt att komma in som spelare, där alla vet vad de har för roll, där det är väldigt tydligt och så vidare. Och då gör det ju att laget funkar så bra som de gör, för det är en väldigt harmonisk grupp som går väldigt bra just nu. Sen så här, jag tycker om Kai Havertz, man blir väldigt glad att se att han liksom, det lyfter för honom. Sen var det ju inte kanske det här som Arteta tänkte. Han tänkte ju honom som någon sorts liksom mittfältsersättare och liksom förändra spelet på så vis. Nu har han istället blivit liksom ganska the main man på topp, vilket man kanske inte riktigt såg framför sig. Men det funkar ju.
Ja, men det var lite samma också med Declan Rice, att Arteta hade väl tänkt sig från början att han skulle ligga lite lägre i planen. Men sen så nu så har han ju insett att med Jorginho där så funkar det ju jättebra att låta Rice vara den som men kliver högre och är mer involverad på så vis på planen. Så att jag tycker det är också, jag menar, Mikel Arteta, han lär sig också ut efterhand, och vi ser att han har mixtrat en del under säsongen, särskilt inledningsvis, för att han just ville få till ett stabilare lag, och det har han ju fått nu.
Ja, alltså det är det mest stabila laget i ligan. Det är ju onekligen så. Sen är det ju den här perioden som kommer här nu framöver, i slutet på april, där man har tre Premier League-matcher på en vecka. Det är Wolves borta, Chelsea hemma och sen Spurs borta då, North London Derby, inom 8 dagar. Det är alltså lördag, tisdag, söndag schema för dem, och som avslutas då med den här Tottenham-matchen. Det är där man ska vinna den här ligan. Så är det.
Och Chelsea-matchen kan också bli tufft.
Man vet ju aldrig, men det är hemmaplan. Alltså, det känns ju som matchen på Tottenham Stadium är, det är då man ska visa att det är liksom, det är då man ska, för jag menar, Tottenham vill ju inget hellre än att förstöra den här segerparaden. På samma sätt som Manchester United inte ville någonting hellre än att förstöra för Liverpool.
Och de har inte direkt liksom möjlighet att gå in med samma approach som de gjorde mot City där och försöka liksom säkra, utan här måste de ju verkligen liksom visa och tydligt hur långt de har
kommit. Sen så känner jag att det finns inget lag just nu i ligan som passar Tottenham så dåligt som Arsenal. Jag har känslan av att Tottenhams liksom lite yviga lag med otrolig spets och skickligt åt båda håll och sådär, men lite yvigt i högt tempo och så vidare mot det här extremt kontrollerade, svårspelade Arsenal. Jag vet inte, det är någonting som får mig att känna att just Arsenal passar Tottenham väldigt, väldigt dåligt. Men det är lite samma sak där. Jag menar, vi vet hur mycket den här matchen betyder. Nu går vi händelserna långt i förväg här, för det är 3 veckor dit, men eller 2,5 i alla fall. Men det är ju där Arsenal ska kliva fram, och då har man ju också de här Bayern München-matcherna inför det. Men det tror jag, Champions League, det känns som, jag tror att man har kraften att orka med spelschemat. Jag tror inte att spelschemat kommer knäcka dem egentligen. Jag tror snarare att man har en ganska bra chans att känna att fan, vi är på riktigt nu. För jag tror man kommer vinna mot Bayern München i Champions League. Jag har ju haft Bayern München som min favorit till Champions League-segern under hela den här säsongen, men så som de har spelat och de problemen som de har i det laget just nu, så kan man kan ju inte hålla vid det längre.
Jo, men alltså samtidigt, det är en sak att förlora och tappa en ledning mot Heidelheim i ligan. Det är en annan sak när Champions League-hymnen går igång och FC Bayern ska kliva ut där. Sen så, med tanke på hur svaga de ändå har sett ut och liksom Bayern då, så är det, skulle jag ändå säga, 50-50. Men alltså, man sträcker inte Bayern som, alltså Bayern kan aldrig vara en underdog. Alltså,
du hävdar att Arsenal är Europas bästa lag just nu. Och det passar inte Bayern München att möta det här laget, med tanke på den skörheten som man har skaffat sig med alla dåliga resultat.
Det blir väldigt intressant match, men otroligt intressant match tycker jag.
Ja,
det blir det verkligen.
Bayern måste ju rädda säsongen också med Champions League.
Så är det ju.
Arsenal har annat i horisonten också. Så
Harry Kane-narrativet i det mot sina gamla fiender. Ja,
sen tittar man på alltså spelscheman. Jag menar, Man City-spelschema. Det är på något sätt det också som får mig att tänka att de tar det nog i slutändan i alla fall.
Man är också så van vid att Manchester City tar det i slutändan.
Precis, men det är ändå, de har Brighton, Forest, Wolves, Fulham, West Ham.
Det är
man skakar
tre poäng
inte
i alla.
Direkt.
Det är 3 poäng i alla. Eller, även om de inte är på topp.
Ja, det är 3. Ja, de går antagligen rent. Frågan är, kan Arsenal och Liverpool gå rent härifrån? Det är det som är den stora frågan. För vi räknar med att Manchester City går rent härifrån. Nu är De Bruyne i form igen.
Jag har väldigt svårt att se Liverpool gå rent, så kan vi säga.
Ja, alltså jag skulle säga att det är, med tanke på spelschemat, det är Aston Villa-matchen, absolut, bortaplan. Aston Villa vek ner sig verkligen i första mötet i höstas. De kommer inte vika ner sig på hemmaplan på samma sätt.
Ja, och sett lite instabila ut dock på hemmaplan senaste tiden.
Liverpool har inte sett superstabila ut heller. Men annars har man ett ganska bra spelschema kvar. Det är det i sådana fall. Och sen så är det Europa League förstås, men man kan nog klara sig med att rotera lite grann där i alla fall.
Ja, det blir intressant. För det, som sagt, det är ju det som är det sjuka, att kravbilden på Arsenal och Liverpool, vanligtvis skulle man ju tänka att men alla kommer ju tappa någon poäng på vägen. Förhandstipset måste ändå vara att City inte gör det. Ja. Även om det såklart är möjligt.
Och det är det här mentala strypgreppet de har på alla toppkonkurrenter. Det är det här mentala strypgreppet som har gjort att Liverpool har snubblat på mållinjen ett par gånger mot just Manchester City och tappat den här titeln med en poäng, fast man har tagit 90 vad det nu har varit, 95-96 poäng på säsong och ändå tappat titeln. För man är så här, ja, för att Manchester City förlorar aldrig liksom.
Men det är just det här, vi sitter och hyllar Arsenal och säger att de är liksom ett av Europas bästa lag och hur stabila som helst, och liksom utan tvekan Europas bästa defensiv just nu i alla fall. Sen så när vi får frågan, men vilka vinner titelstriden då? Jag svarar ju också City. Alltså det är ju så.
Det är ju bara för att historien säger ju att det blir så.
Problemet här är att Arsenals maxnivå vet vi inte än. Exakt. Nej. Vi vet Citys maxnivå och vi vet att de är långt ifrån den fortfarande.
Nej, men alltså, det var ju 2 matcher under slutet på förra säsongen där Manchester City klev upp. Och det var den mötet med Arsenal, det var mötet med Real Madrid där man var så här, herregud, vad är det här för nivå? Det var typ fotboll på nivå man inte har sett tidigare. Vi kanske kan jämföras med Guardiolas Barcelona i ett fåtal matcher där man var så här, det finns ingen som, det går inte att slå det här.
Det är en match man vill att se. Alltså Peps Barca i sin prime mot City under våren förra säsongen och bara se vad som hade hänt.
Ja. Men jag satt ändå lite med den känslan i, eller under Man Citys möte med Aston Villa. Det var, jag tyckte att den kändes som att här ser vi att Man City, att de kan lägga in ytterligare en växel.
Men de inte hade Haaland och De Bruyne på plan.
Nej, där var det ju Rodri och Foden som,
så är det. Så är
som
det.
Låg bakom den.
Inga dåliga spelare det.
Nej, de var ju helt otroliga i den matchen.
Nej, jag känner ju ångesten nu när jag fick mail häromdagen om att det är dags att välja ut årets spelare i Premier League. Så kände jag, herregud, det kommer bli jobbigt. Mycket ångest att välja en av alla.
Ja, det är svårt. Foden ligger bra till tycker jag. Sen Rodri. Finns ett par...
Rodri tänkte jag också säga.
Jag väljer nästan mellan Rodri. Rodri, Phil Foden, Declan Rice. Ja, sen har vi ju Saliba, Gabriel där man kanske väljer någon. Mm. Det är svårt. Mm.
Det är alltså, jag tycker årets spelare är en sån som ska gå till laget som vinner titeln. Men
det kommer nog att vinna titlar betyder någonting.
Men deadline deadline är 1 maj eller någonting sånt. Så att det är...
Ja, det kommer vara svårt med tanke på hur jämnt det är att plocka en spelare ur ett lag som inte till slut vinner titeln. För vinner City-titeln, då blir det svårt att ge den till Declan Rice eller William Saliba eller Ödegård eller vem det nu ska
vara. Om Liverpool vinner titeln ska man argumentera för att Virgil van Dijk ska ha den, ja. Den liksom priset.
Eller McAllister.
Ja.
Ja, nej, men det så är det ju. Åter till... händelserna i helgen, Crystal Palace 2, Manchester City 4. Där igen, det var så här. Crystal Palace gör 1-0, se hur länge det här håller. Och det höll i 9 minuter. Och sen var man så här, men 1-1, det håller sig rätt bra här. Sen var det bara andra halvlek, pang, 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 pang. Och så fick de ett tröstmål på slutet där, men...
På tal om sparkapitalen där, Kevin De Bruyne, han glömmer vi ibland. Alltså, helt okej spelare.
Det är helt sjukt hur bra han är. Han har ju en kvalitet i fötterna som väldigt få spelare har i världen. Kanske ingen. Och den där blicken, han har den där sjätte sinnet över vad som händer på planen som hela tiden blir så matchavgörande. Han har väl kanske varit borta för mycket den här säsongen för att aspirera, men det är klart, kliver han upp på sin högsta nivå och spelar hem den här titeln, jo, men ska han också in i diskussionen?
Nej, han har,
han har ju varit borta hela säsongen.
Men det är 7 matcher kvar, jag lovar. Alltså, det är 7 matcher och Kevin De Bruyne dominerar. Då kommer
han spela hälften av dem.
Då kommer han med i diskussionen.
Det här tycker inte jag om heller. Man kan inte glömma bort vad som hände under hösten. Det är hel säsong, det är inte bara liksom sista månaderna.
Nej, jag säger Rodri som dig, Frida. Jag tycker varenda match är han ju helt outstanding i. Jag tycker han är helt otrolig faktiskt.
Haaland tillbaka i målprotokollet också då efter att Roy Keane hade kallat honom, vad det var, publirare eller något sånt där.
Ja, det är också... Men alltså, Roy Keane. Roy Keane. Ja.
Jag tyckte Guardiola hanterade det väldigt bra. Så, ja, alltså, Haaland är ju världens bästa anfallare, så... Det är ju fel att kalla honom för division 4.
Men det är också det här, alltså det är så typiskt Pep Guardiola att efter då den matchen mot Arsenal när Roy Keane sa det här och Guardiola går ut och säger, ja men Haaland, alla skulle vilja ha Erling Haaland, världens bästa striker. Så bänkar du Karn mot Aston Villa direkt efter. Det är så bara, ja okej. Sen när han kom in mot Palace, alltså, absolut han gör ett mål, men det är ju inte samma självklarhet hos Erling Haaland som det var förra säsongen. Så enkelt är det, jag tycker det är ganska tydligt.
Ja, eller innan skadan.
Ja, innan skadan. Alltså, jag tycker det känns trubbigt. Sen gör han ett mål här och jag tror att det är såklart att om han hittar rätt lägen och sånt kommer det hjälpa. Men han har ju frilägen som han sätter förra säsongen som han bränner nu för tiden. Och det,
sen är det ju en grej i den här matchen också där man känner att Akanji som kommer in i 46 minuten att han på något sätt ger ytterligare stabilitet till Man City. För jag tyckte efter det så hotade ju inte Crystal Palace lika mycket, även om de då får in det där tröstmålet i slutet. Men jag tycker ändå att han har varit väldigt bra den senaste tiden. Och ja, men framförallt då kommit in och bidragit just med den där extra lilla stabiliteten. För vi vet om att Man City, de kan se sårbara ut om de får omställningar emot sig. Och det hände ju även i den här matchen, eller det är ju snarare Crystal Palace som står för ett väldigt fint anfall där, när Mateta gör 1-0 redan efter 3 minuter.
Alltså Akanji inte bara senaste tiden, utan sen när han kom så har han ju varit liksom otroligt bra tycker jag. Alltså vi får ju komma ihåg att det här var ju en värvning man gjorde mer eller mindre ur tomma intet för budgetpengar i sammanhanget. I slutet av sommarfönstret där 2022 blir det ju. När han kommer in och man tänker, ja, nu har vi värvat in en femte mittback bara för att täcka upp eller något. Och han går in och blir liksom en jätteviktig spelare som startar match efter match och spelar en jätteviktig roll. Det var ju en av säsongens värvningar för säsongen. Och har liksom växt ut till otroligt fint scoutat och smart värvning av City på alla sätt och visa Kanji. Och det säger ju en del att de matcher där John Stones har saknat så är det ju oftast då Akanji som har fått vikariera i den där hybridrollen. Och det säger ju en del om hur mycket Pep Guardiola tror på honom också. Mm.
Vi tar oss vidare då till Villa Park, där det blev 3-3 till slut. Alla de här vändningarna och galna matcherna som har varit. Villa gör 2-0. Man tänker att den här matchen är över. Brentford är ju ur form och det här blir ju ingenting av. Brentford gör 3 mål. Och man undrar, vad fan är det som pågår? Och så Ollie Watkins skriver in och kvitterar. Och det hade ju kunnat bli fler mål i den här matchen också. Vad är det som händer, Frida? Kan vi summera Aston Villa? Vad fan, Emerys fotboll, vart har den tagit vägen?
Nej, men jag tycker att Aston Villa blir för bekväma. Det är som att de tror att de redan har 3 poäng och att de kan sluta spela. Och det går ju inte ens mot Brentford som ju kanske inte har sin bästa säsong, men de har ju fortfarande spelare som kan göra skillnad. Och det blir ju också så att Reguilón framförallt utnyttjar ju de här ytorna som Villa oftast lämnar på kanterna. Och det är han som kommer runt där och blir till slut noterad för 2 assist. Och sen så får man ju ändå säga att Ivan Toney, han inleder på bänken i den här matchen. Men när man har en sån som en boomer tillbaka så har man ju ändå så himla mycket kvalitet i offensiven. Och en boomers mål där, jag vet inte också om det kan bero på, för att det har varit väldigt, väldigt starka vindar i hela landet här under helgen.
Det har blåst mycket.
Ja, och jag tror att det faktiskt har påverkat rätt så många aspekter i många matcher den här helgen. Och kan det vara så möjligtvis att Pau Torres blir lite ställd vid en boomers mål och att det därför han i stort sett är helt bortspelad och Mbeumo står ju för ett jättefint avslut. Men det blir ju på något sätt att Brentford får momentumet med sig och sen så ordnar Villa upp det där mot slutet så att man ändå får med sig en poäng. Men det är ju helt klart så att Villa har en tendens ibland att slå av på takten. Jag tror till och med att Watkins sa det efteråt att så kan inte ett topplag göra. Ett topplag måste spela från första minut till sista. Men det ser vi ju att Villa inte alltid gör.
Nej, och det är inte riktigt samma Villa heller som vi såg under hösten ju, där de gick som verkligen tåget.
De var svajiga under våren överlag, ja. Tycker jag. Man litar inte på dem, och framförallt, som sagt, de läcker ju rejält bakåt överlag.
Men har ju en ganska betryggande ändå kursen ner till Manchester United som närmast och jagar dem om Champions League-platserna. Där finns ju också Tottenham som besegrade Nottingham Forest med 3-1 till slut då. Även de fick komma tillbaka efter underläge i den här matchen väl.
Nej,
1-1 var det.
Men 1-1 de kanske borde ha behövt komma tillbaka från underläge, för Chris Wood borde ha gjort något mer mål i den här matchen, kan jag tycka.
Ja, det var en rejäl miss.
Alltså den där han drar den i stolpen är ju superrolig.
Det var inte så roligt för honom, men ja.
Nej, men det är
frågan till Chris.
Det är ju det ser ut som, ja, men du vet, det är en sån där grej. Vem fan var det som drog den i stolpen i ett målfirande och fick bollen i nyllet i VM?
Batshuayi.
Ja. Det var lite den känslan över. Det var så avslappnat, han bara drämde den i stolpen lite grann för att jag vet inte.
Påminner om något klipp jag såg från Serie A där Belotti skulle fira ett mål som Fiorentina gjorde, och han skulle liksom bara drämma in bollen i nät. Men han lyckas dra den ut över kortlinjen från mållinjen. Det var helt otrolig miss, fast liksom när spelet var avblåst och de höll på att fira ett mål. Men jag fick mig bara tänka på det osökt.
Fint mål av Porro.
Fint mål av Van de Ven.
Ja, det också.
Ja, det är 2 försvarare ju som kliver fram och gör 2 av målen. Sen får man ändå säga att jag tycker ju att Tottenhams kantspel fungerar ju bra i den här matchen också, särskilt då Timo Werner som ligger bakom första målet. Visst, det är ett självmål från Murillo, men det påminner ju väldigt mycket om Cabarets självmål från förra helgen, när det var Brennan Johnson, väl, det var väl han som skickade in bollen då. Men det är ju på något sätt ingen slump att det är svårt att försvara mot den typen av inspel. Och Werner, nu kan man ju sitta och fundera på, ska man köpa loss honom i sommar? Och jag kan ju tycka att han har visat tillräckligt för att vara ett jättebra komplement till den truppen. Visst, han kanske inte ska starta varenda match. Det är möjligt att man kan hitta någon ännu bättre, men jag tycker definitivt att han har gjort det väldigt bra i Tottenham sedan han kom dit, och att han fyller en funktion.
Jag tycker absolut att man ska köpa loss honom. Framförallt om
det är väl, han är inte så dyr heller, det är 15 miljoner pund.
Det pratas. Exakt, det är en väldigt billig köpoption de har bakat in i det där låneavtalet, så att jag tycker absolut att det är en no-brainer att köpa loss honom.
Ska vi vara lite bekymrade över Dejan Kulusevskis petning? Känns som att han, känns som att han har halkat ner lite. Alltså,
vi har ju väl varit inne på det här förut, och jag tror att till och med jag har ställt samma fråga. Men det känns väl som att det mer är liksom ett, alltså, rotation snarare än något annat. Det finns ganska många offensiva alternativ. Han trivs nog ganska bra med att vara där. Jag tycker inte han ska försöka tvinga igenom en flytt i Napoli för att återförenas med Conte i sommar, om det är där liksom man är inne på. Jag tror att han ändå värderas ganska högt av Postecoglou.
Ja, alltså jag tror att Dejan kommer säkert hamna i Italien förr eller senare. Men nu, alltså det som har varit intressant de här senaste veckorna, det är ju att Postecoglou på något sätt har bestämt sig, verkar det som, vart Kulusevski egentligen ska spela eller vart man får ut maximalt av hans egenskaper. Och det verkar ju vara som, ja, främst då som en sorts backup till Maddison, eller att han, i och med att Kulusevski gärna vill vika inåt, så är han ju bra i den positionen. Och jag vill egentligen se honom där i landslaget också, men det är ju en helt annan diskussion. Och Maddison, han, även om han har gjort det bra sedan han kom tillbaka från sin skada, så har han ju fortfarande lite kvar till den där storformen som han visade upp inledningsvis på säsongen. Så att det är väl det jag ser just nu, att Postecoglou kommer fortsätta spela Kulusevski främst då på den positionen, och att han gärna vill ha yttra som mer utnyttjar kanterna på ett sätt som Kulusevski kanske inte alltid gör.
Då kan man ju vända på det, sett till bara enbart då för speltid och matchminuter, var Kulusevski för bra när han vikarierade för Maddison i den rollen? Alltså så att han plötsligt nu ses som en backup till en tia snarare än en startande ytter.
Nej, men det handlar ju inte om det, utan det handlar ju om vad han har visat när han har spelat ytter. Ja. Alltså som i mötet med Luton, att Kulusevski hela tiden vek inåt konstant, och att Postecoglou var så öppen med det efteråt, att han vill inte att hans yttrar ska vika inåt. Han vill att hans yttrar ska gå på utsidan. Ja, men då kan man ju inte spela Kulusevski där. Så att jag tror mer att det handlar om sådana saker. Sen kan det vara så att Postecoglou ändrar sig, att i vissa matchbilder så passar det bättre att ha en invikande ytter. Ja, men då kommer ju Kulusevski kunna starta där. Så att jag tror mer att det handlar om Postecoglou och vad han föredrar mer än något annat. Mm.
Han kommer ju aldrig bli en överlappande liksom kantslickande ytter på det sättet. Det är ju inte så han spelar fotboll Dejan, så att men ja, det är intressant i alla fall, han satt på bänken i den här matchen. Nottingham Forest spelade också i den här matchen. De har det lite jobbigt just nu med tanke på att Luton faktiskt vann mot Bournemouth då på hemmaplan och tog de där 3 poängen. Ligger nu på samma poäng Forest och Luton, och det är ett bekymmersamt läge för Nuno Espirito Santos, som inte har fått ordning på det här laget.
Alltså, men det, vi får väl nämna det också att Anthony Lang gjorde en väldigt fin match här också för Forest, även om de inte fick med sig några poäng. Men ja, det är ganska bekymmersamt, för Luton tar ju sina poäng. De gör ju det, och jag tycker de visar gång på gång hur de aldrig liksom ger upp i matcher, och det gav ju faktiskt resultat för en gångs skull för dem här mot Bournemouth, när de ändå vänder och vinner och får ett sent avgörande av ingen mindre än Carlton Morris också.
Det kan väl gå till vi kan väl fortsätta på Luton då. Som ju besegrar Bournemouth som befinner sig nu i det här skedet utav säsongen, och man har 41 poäng, vilket räcker till avancemang till nytt kontrakt. Man behöver egentligen inte ta några fler poäng. Det handlar ju nu om att försöka hålla motivationen uppe, Frida. De här sista sju omgångarna i mitten skiktet. Man kommer inte ta några Europaplatser. Man kommer inte åka ut. Det handlar om att ta så bra tabellplacering som möjligt förstås, men ja.
Nej, i Real verkade det ju inte jätteledsen efter slutsignal. Ja, men det var inte så att han verkade inte alltför frustrerad, och det säger väl något om, precis som du är inne på, att vi befinner oss i det skedet av säsongen där för många lag så gäller det ju bara på något sätt att spela för heder och ära snarare än att man riskerar att åka ut eller sådär. Men för Luton så är det ju en helt annan story, och jag tycker verkligen man ser också på Carlton Morris efter slutsignal, han brister ut i gråt på något sätt, och de har ju inte vunnit särskilt många matcher på sistone. Det var väl till och med första segern på 11 matcher om jag inte minns helt fel. Så att det betyder ju oerhört mycket för Luton att få med sig de här tre poängen, och det är fint också att Morris återigen blir den som gör skillnad. Han är ju en sån där gammal hederlig centertank som bara dyker upp i straffområdet, och det är så svårt att försvara sig mot honom, och uppenbarligen så bryr han sig väldigt mycket om Luton, så att på så vis så var det väldigt fina scener på Kenilworth Road, och de har ju fortfarande en chans att klara sig kvar, minst sagt.
Det är ju ganska liknande spelscheman kvar om man tittar på Forest Luton och gör det till en liksom sorts tvekamp mellan dem. Forest har ju liksom så här Sheffield United och Burnley och Everton borta kvar. De kan absolut tappa poäng i de matcherna, men de kan lika gärna vinna dem. De har Chelsea hemma, de har City hemma, de har Wolves hemma i nästa omgång. Titta på Luton så har ju de också ganska många matcher som borde vara överkomliga. Alltså Brentford hemma, Everton hemma, Fulham hemma, och så har de ju City, Wolves, West Ham borta. Så att det känns ju helt öppet, tycker jag.
Ja.
Inte i inbördes ordning matcherna jag listade nu, ska jag tilläggas också.
Everton tog 3 blytunga poäng verkligen då.
Vilket sätt de gjorde det på.
det var inte Calvert-Lewins vackraste mål. Knappt hans, det är nästan så här assistpoäng snarare än målpoäng på den eller någonting, jag vet inte.
Ja. Han är ändå där. Han kryper ändå närmare och närmare Muric tills...
Det är klart han gör.
Han tappar fattningen helt.
Får inte göra så som målvakt i det läget. Nej, det går inte. Men,
James Trafford alltid förlåtet.
Ja, jag vet inte. Men målvaktspositionen har ju varit ett av Burnleys stora problem. Så är det ju den här säsongen. Och en av anledningarna till att de ligger där de ligger, om man ska vara riktigt ärlig. De har släppt in alldeles för mycket mål. För att vi har varit inne på det. De spelmässigt ser helt okej ut i många matcher. Och sen så släpps det in för enkla mål. Och det är klart inte bara målvaktens fel. Det är också försvarets... ihålighet många gånger, men mot ett Everton som ju inte kan göra mål på egen hand. Vi har ju varit inne på det så många gånger, de får ju inte bollen i mål, så får man inte bjuda på det här. Så är det bara, det blir 1-0 och Burnley cementerade nere under strecket såklart. Man har 6 poäng upp till Luton och Forest. Tar man 6 poäng till under de 6 matcherna man har kvar? Nej, knappast. Jag tror inte det.
Ja, så det är ju så tacksamt att spela mot Burnley, för att i och med att de envisas med att spela ut kort hela tiden så kommer de stå för misstag. Och där ser man ju också med Muric, visst det är ju ett hjärnsläpp från honom, men samtidigt så bygger det väl också på att han känner sig pressad, att nu måste jag använda fötterna på ett snyggt vis, att nu måste jag på något sätt spela ut kort, att det hela tiden, även om det fanns en väldigt enkel passning för honom att sätta, så kanske det sätter griller i huvudet på de här spelarna, att de hela tiden ska spela sig ur situationer. De kanske inte är kapabla till att göra det mot alla motståndare.
Det är så typiskt timing när man satt och liksom hyllade beslutet att äntligen ta in Moric i mål igen för en vecka sedan, och så går han det här liksom.
Vi pratade väl om det förra veckan.
Ja, precis, nu äntligen har kompani kommit till den där sinnen fulla bruk och peta Trafford för Moric och så. Men det är ju lite det här, det är ju intressant, för det får mig att tänka lite på den här långvariga Arsenal-målvaktsdebatten med Raya Ramsdale och hur en ganska liksom, diffus målvaktssituation kan resultera i att ha två målvakter som bara känner press snarare än någonting att vinna. Och lite samma fälla har väl Burnley hamnat i. Forest hamnade ju i den fällan också när Turner och Vlachodimos turades om och göra tabbar innan de panikvärvar Mats Sells på deadline day. Det går ju att säga ganska mycket om den övergången i överlag annars, men just det här att när du har en diffus målvaktssituation så kan det lätt bli en miljö som inte är särskilt främjande för en målvakt. Som Mori Kjärtom känner att nu måste jag visa hur duktig jag är med fötterna, och så blev det pannkaka av allt.
Så är det. Vi tar oss vidare därifrån. Nu ska vi se, vart skulle vi någonstans? Vi skulle till West Ham. Eller vi skulle egentligen då till Wolverhampton. Men West Ham som är ett obegripligt lag, det vet vi vid det här laget. Det har vi vetat de senaste 20 åren. Och de fortsätter att vara obegripliga. Här vinner man rättvist ändå med 2-1 i slut. De har ju fan kvalitet i det där laget. Och det funkar ibland. Och i helgen funkar det, blir 3 poäng. De är ju där bara en poäng bakom Manchester United och jagar Europaplatser då. Om det inte blir Champions League så kanske Europa League eller motsvarande.
James Ward-Prowse kan sätta hörnor också.
Ja, på tal om stormen Catherine där, va? Så fick han väl en del hjälp från henne.
Ja, men vadå, en skicklig, en som är så pass skicklig och liksom utpräglad specialist på fasta situationer från James Ward-Prowse, han kollar väl väderleken inför match också, eller? Och liksom vindstyrka och sånt.
Jag tror han kände vinden också rätt rejält under matchens gång. Ja. Nej, men det hjälpte säkert honom i alla fall att slå in den bollen. Sen var det intressant hur Emerson var inblandad i typ allt i den här matchen. Han orsakade straff och får sen med sig en straff för hans. Och jag tyckte att han var överallt på något sätt, men i slutändan så handlade det väl det främsta snacket efteråt ändå om det som Gary O'Neill var fullständigt rasande över. Det var ju att Wolves får ett mål bortdömt väldigt sent. Det var väl i 99:e minuten eller någonting sånt som Kilman nickar in bollen, men det blir bortdömt för offside. Det är väl Chiriva som står, anses då i offside-position precis framför Fabianski och skymma hans sikt, och det är många upprörda över.
Det där är så svårt att bedöma, det här med vem som är liksom, alltså hur mycket man påverkar spel i offside-situation och hela den biten. Det är ju en sån situation, så att säga. Så jag förstår frustrationen.
Ja, alltså, grejen är ju så här att O'Neill går ut och säger, och det han säger i sin intervju, eller sina intervjuer snarare, är att om man inte förstår sig på fotboll så kanske man tycker att det där är offside. Och så säger han det, och sen så liksom hör man hur andra då experter på något sätt hoppar på det här tåget och är otroligt, otroligt upprörda. Och Ian Wright sitter och ber Wolf som ursäkt över att de ständigt drabbas av såna här saker. Och där kan jag tycka att, för det är precis som du säger, att det beror lite på hur man läser regeln också. Mm. Och så jag var inte, även om jag tycker att det är hårt att döma bort det, så sitter jag inte är så jag är inte så upprörd ändå över att det blir bortdömt, för jag tycker också att det beror lite grann på hur man, ja, hur domarna framförallt uppfattar situationen också. Så att, ja, det är tungt för Wolves naturligtvis, men samtidigt så känns det som att det här händer alla lag någon gång under säsongen, att man får domslut emot sig som man inte är så nöjd över. Jag menar, David Moyes var ju inte speciellt nöjd över alla domslut i den här matchen heller.
Nej, men det är ju just det som blir problemet som du är inne på, att alltså det som då ska vara, alltså vars liksom signal att kliva in är om det är en clear and obvious error. Det finns situationer som inte är clear and obvious. Det här är en sån. Där liksom en person skulle säga, jo men visst påverkar han spelet, en annan skulle säga, nej det gör han väl inte alls, och så hamnar man i en sorts pseudodiskussion som det inte finns något rätt eller fel i, för det är en total gråzon. Så att jag förstår frustration, men jag tycker väl inte det är någonting att liksom lyncha domarteamet för direkt, för det är inte felaktigt heller liksom.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jag nämnde Chelsea tidigare i avsnittet här och deras triumf på Fergie Time mot Manchester United senare, tidigare i veckan. Nu var det Fergie Time igen mot Sheffield United. Men det var Oliver McBurnie den här gången som
av alla människor
som kvitterade. Och ja, alltså Pochettino måste ju slita sitt hår. Vad fan håller de på med?
Ja, han sa ju det också, att det här unga gänget är inte alltid helt, ja, visar inte på mogna direkt. Just det här med att man kan vinna en sån match mot Man United som är väldigt tajt, och sen tappar man poäng mot, ja, men ett av ligans absolut sämsta försvar. De har ju, känns, har ju släppt in alltså minst 2 mål i 7 raka matcher. Så där kan vi ju snacka om problem. Att så många mål kan man inte släppa in. Och dessutom så var ju Sheffield United inte speciellt bra. Jag menar, första målet som de släpper in är ju under all kritik, när Thiago Silva får stå helt fri och slå in den. Mm. Så att Chelsea kan inte riktigt skylla på det heller. Jag vet inte vad de ska skylla på den här
Nej,
gången.
Alltså känslan är ju att Pochettino har slut på ursäkter. Jag tycker inte att han, alltså vi måste vara ärliga med att säga att han har inte gjort ett tillräckligt bra jobb heller. Vi kan inte bara säga, men det här är ett ungt lag och de är liksom snabbt ihopslängda och de känner inte varann och det är liksom, men det har gått en hel säsong nu snart. Och jag tycker inte att Pochettino har gjort tillräckligt mycket utav det materialet.
Men kan vi vara säkra på att någon annan kommer få ut så mycket mer?
Det är det jag menar, alltså jag tror att det finns en övertro på materialet, för att allt material de har värvat in är material som ska bli bra på sikt. Mm. Det är ju det. Alltså det är ju det som är problemet.
Det kan man verkligen, är Disasi en tillräckligt bra mittback för att spela? Går han in i något av de andra, om man säger, topplagen? Säg topp 3-lagen är Liverpool, Arsenal, City.
I ett fungerande system, ja. Disasi är ingen dålig mittback. Sen så här, och det är väldigt mycket som gäller, alltså alla de här spelarna, eller de flesta av de här spelarna, de skulle kunna gå in och göra ett fullgott jobb i de flesta klubbar i topp, om de kommer in i rätt system. Problemet i Chelsea, enligt mig, är att du har ju inte en struktur som tillåter spelare att komma in. Det saknas ju folk som kliver fram. Den som har gjort det, som är ju liksom helt sensationellt att han har gjort det på det här viset, han har gjort det, är ju Cole Palmer. Mm. Och faktum är att anledningen till att Chelsea tar på poäng i den här matchen är att Cole Palmer når inte upp i samma höga nivå som han har gjort innan. Sen har det varit en helt sjuk take att ta, att bara, det här var ju Palmers fel. Alltså, det är inte han som levererar, det är han som underpresterar den här matchen, det är det som gör dem tappar. Men det är ju där på något sätt vi har hamnat, att det är upp till Cole Palmer, det är upp till Conor Gallagher, som jag tycker faktiskt har varit bra den här säsongen också.
Visst.
Titta på Nico Jackson, alltså, han gör så mycket rätt i spelet stundtals, men absolut, han gör inte så mycket mål. Han bränner en del lägen. Jag tycker Noni Madueke är produktiv och gör saker varenda gång han får speltid.
Mm. Och det är fortfarande Caicedo Fernandes på mitten, det som skulle vara det bästa centrala duon
i hela
ligan.
Det är ju ett FM-mittfältspar. I Football Manager skulle det funka. Men problemet är ju att det här är spelare som är bra på sikt och har varit bra i sina system. Mm.
Och sen är det ju målskyttet, alltså det finns ju ingen striker, alltså Nicholas Jackson är ju för dålig helt enkelt på att göra mål.
Ja. Det är ju någonting som har gått snett från början, i alla fall när man har plockat in så många spelare ihop och så ska man få det att fungera och man ska hitta harmoni i omklädningsrummet. Och ja, alltså skillnaden mellan Potter och Pochettino, som man väl ändå kan påpeka, är att Pochettino fick i alla fall en hel försäsong med det här gänget. Mm. Mm. Och har ju uppenbarligen inte varit hjälpt av det särskilt mycket. Jag vet inte vad de ska göra i sommar, men Pochettino, han lär ju vara pressad. Samtidigt så ska man ta in en ny tränare, ja, men då måste man ju ta in en tränare som passar för det här spelarmaterialet, och det är kanske inte det enklaste heller. De har ju satt sig själva i en rävsax på något sätt.
Ja, men det problemet här är just det här, att de som ska vara någon form av ledande röster i det här omklädningsrummet. Thiago Silva, absolut fantastisk mittback och liksom en levande försvarsikon, men han har aldrig varit den som egentligen är särskilt bra på att sätta ihop en grupp så att de blir vinnande. Jag tycker inte det. Jag tycker inte han är liksom den perfekta lagkaptenen att ha där. Raheem Sterling är inte det. Utan där har det ju liksom inte heller varit han som på något sätt leder den här gruppen. Även om det varit en naturlig utveckling för honom när han då flyttar till Chelsea. Reece James som borde vara en självklar ledare, han har bara varit skadad dessvärre. Vilket jag tycker är otroligt tråkigt att han inte får ordning på det. För den spelare man vill se på en fotbollsplan. Men du har ju inte några tydliga... Det är Cole Palmer och Gallagher som på något sätt klivit fram utan att de egentligen ska behöva göra det och vara ledargestalt i det här laget.
Mm. Nej, så är det. Oj.
Vad händer med oss, Frida?
Va? Nähä, jag öppnade en... Jag trodde inte du skulle höra, så jag bara öppnade lite choklad, en bit choklad.
Det hördes.
Ja, det var fyrverkerier ja. Borta i London.
Förlåt. Jag trodde det är mitt påskgodis och min påskchoklad. Jag glömde bort att jag hade gömt det här i skrivbordslådan.
Var det ett ägg också gömt som du inte hittade under påsk?
Nej, så illa var det inte. Men jag hade ingen plats för det, så jag la det här. Men, nog om det.
Då kan det gå.
Fulham Newcastle ska vi prata om innan vi knyter ihop för idag. Fulham som dominerade den här matchen kändes det som i alla fall stora delar, men det var Newcastle som drog det längsta strået. Bruno Guimarães i matchminut 81 satte det vinnande målet. Newcastle med alla skador lyckades ändå krångla sig till 3 poäng, Frida. Emil Kraft och så vidare från start i den här matchen.
Och så vidare.
Ja, men det säger ju någonting. Ja, men den här backlinjen är ju ändå speciellt med Fabian Schär, Emil Kraft, Lewis Hall och Dan Byrne.
Mittbacks Dan Byrne.
Ja,
sen fick ju de verkligen att vakna där i halvtid. Så de klev ju ut och var ett annat lag på något sätt i andra halvleken. Men återigen så är det ju Bruno Guimarães som gör skillnad. Han gjorde alltså sin 100:e match. När jag hörde kommentatorn säga det så fick jag dubbelkolla, för jag tänkte, kan inte vara 100 matcher redan? Men jo, det är det. Även om det känns som att han kom dit inte igår kanske, men det känns som att han kom rätt så nyligen. Han var bra matchen igenom, slog flera fina passningar, bland annat en fram till Isak som Isak nu borde ha förvaltat lite bättre. Och sen så gör han ju också målet då. Så att, skönt för Newcastle som ju givetvis har haft det tufft med skador och så vidare den senaste tiden. Det var viktigt att få med sig den här trean.
Mm. Man vet ju att det är tunt med tanke på, du nämnde ju backlinjen förut, men när Paul Dammet får dammas av och kommer in, och det blir man ju glad för varje gång ändå, det tycker jag.
Ja, det vet jag inte om Newcastle-fansen blir så glada
gång. Ja, men likväl ändå en trotjänare, det tycker jag det finns något fint i det, även om man kanske inte riktigt håller för nivån som Newcastle vill hålla.
Orsakade ju mål här. Härom.
Jo, jag är väl medveten. Man kan vara glad för Paul Dammet ändå. Men alltså det är ju liksom helt makalöst deras skadeproblem och otur de har haft. Bottman då drar korsbandet och blir borta, och då Lassell ska kliva in som ju ändå är en ganska trygg backup. Ja, då ryker han på ett korsband också. Jag tycker det är, alltså, jag lider med Eddie Howe faktiskt, för det är inte lätt att försöka få ihop någonting vettigt av det här med tanke på de skadeproblemen de har haft. För jag tycker att de är i särklass verkligen, men också med liksom ekonomiska problem som hänger över dem. Hur ska de lösa sommaren? Kommer de behöva sälja Alexander Isak eller Bruno Guimarães? Det är väl någon av dem som skulle kunna generera transferintäkt. Då är det inte heller lätt att återinvestera och få ett slagkraftigt lag på banan, så att det kan nog ta ett tag.
Känns ju som att Alexander Isak kommer flytta i sommar. Han säger ju såklart de rätta sakerna själv, men alltså det är för mycket noise för att inte, för mycket rök för att det inte ska vara någon eld.
Men det är ju han och Bruno Guimarães det pratas mest om egentligen. Sen är det klart att jag tror att det hade varit svårt för Isak att, ja, alltså han älskar ju att spela för Newcastle, men om Arsenal kommer och säger att vi vill verkligen ha det och vi kommer lägga så här mycket pengar för dig, jag tror att Isak hade haft svårt att tacka nej ändå på något sätt. Om man tänker sig vad, alltså det är klart att Newcastle vill slå som titlar och sånt på sikt, men Arsenal gör det just nu. Så att, även om det är klart, det innebär ju att det inte är en given startplats på något sätt. Så att sånt får man väl också väga in. Men det blir spännande att se vad som händer.
När man ska tänka liksom Newcastles, alltså signaler de skickar till supporterna och allting, så hade det ju varit mer rimligt att sälja Bruno Guimarães i det här läget. För Isak ska ju på något sätt vara, alltså talismanen, och alltså han ska ju vara deras Kun Agüero på deras resa att bli något ungefär vad Manchester City är. Och att sälja Isak då, det känns liksom, det skickar tillbaka dem så otroligt långt. Medan Bruno Guimarães kanske snarare är deras, för att dra en annan City-liknelse, deras Elano. Mm. Som ändå var på något sätt liksom bärande i att bygga upp en kravbild och där de kommer ut i Europa och sånt där, som kanske ändå går att skifta mot något annat på mitten. Isak tycker jag ändå är liksom, den blir svår att ersätta, du kan inte göra det med den åldern och allting för liksom de pengar som Newcastle kommer att röra sig med nästa fönster. Så jag tror nog att för deras del så vill de absolut inte släppa Isak. Sen är det en annan sak vad Isak kanske själv vill, om Arsenal kommer att knacka på dörren och ha pengarna. Men tror det sista Newcastle vill göra ändå.
Ja, där har ni det. Inga frågor den här veckan, för klockan har sprungit ifrån oss alldeles för mycket och jag har dessutom glömt skicka ut en frågetråd. Så är det med det. Vi har en full smetad fotbollsvecka att se fram emot nu med Europaspel och full omgång till nästa helg, då är det högintressanta matcher igen. Och allt det där tar vi såklart hand om en vecka igen när vi är tillbaks. Vi hörs då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.